Nu har jag med mig tre litteraturkritiker och det ska handla om Monica Fagerholms nya roman Döda trakten, kvinnor i revolt. Och jag säger hej till Freja Rudels, Ylva Pereira och Julie Ebbe.
Hej.
Hej. Hej.
Ni har recenserat den här romanen Freja för Åbo underrättelser, Ylva för Huvudstadsbladet och Julie för Svenska Yle. Och innan vi går in på själva omdöme och analysen av den här romanen så skulle jag vilja prata lite om Monica Fagerholm så där i största allmänhet. Eller jag vill inte prata, jag vill höra er. Ni alla på något sätt vidrör det här med det unika fagerholmska språket. Eller kanske man kan säga hennes stilistik. Så det här skulle vi lite kunna öppna upp så här inledningsvis. Hur skulle ni definiera fagerholmska? Ordet är fritt.
Jag tror att jag använde ordet lyriskt i den här recensionen. Och det tror jag håller fast vid ganska mycket. När jag läser Fagerholm allmänt också när jag läste den här så tänker jag inte mycket på, jag vet inte om det här är en lite udda referens, men isländsk litteratur från 80- och 90-talen där det skrevs väldigt mycket sådana här romaner som liksom växlar mellan lyrik och växlar mellan format. Det var brev och det var liksom utdrag ur någon slags liksom essäaktigt och så här, var man gick liksom fram och tillbaka. Och jag upplever att hon har ganska mycket sånt going on. Det är mycket de här upprepningarna, de här samma fraserna som kommer igen och igen och igen. Och blir liksom en röd tråd i en berättelse som inte är hemskt kronologisk annars.
Absolut, jag tycker det är svårt att tala om Fagerholms textvärld utan att använda hennes egna ord. Och det ordet som kommer till mig direkt är att hon har på många skrivkurser som jag för länge sedan också gick med henne, så talar hon ofta om att man ska inte tänka text, man ska tänka värld. Och jag tycker att det är någonting som karaktäriserar hennes språk och hennes romaner är just att de känns inte som texter. Eller jag ska fundera på om jag tänker säga emot mig själv senare, men på något sätt så är det som att de är verkligen världar. Och det är liksom världar som du säger är uppbyggda av omtagningar och av att vissa liksom stämningar upprepar sig. Och jag tycker det är också det att den här romanen heter liksom att den har två titlar. Det är också på något vis ganska fagerholmskt att det är väldigt så där. Det finns mycket, det är mycket och det kan liksom hellre finnas mer än för lite. Så det är ja, ett sorts, inte ett överflöd men en sån här väldigt liksom produktiv värld där det alltid är så att det finns någonting och så finns det någonting mer än det också.
Det där. Jag kan väl passa på att motsäga dig då. Eller jag har tänkt mycket på det där tänkvärd. Och tänkt att när jag läser Fagerholm så är det också så himla mycket text. Men det är liksom en textvärd. Det är more than text, men det är ändå alltid text. Och när jag nu försökte liksom koka ner vad jag ser som det fagerholmska här så landar jag någonstans i att det är en ton eller en rytm, en kraft. Du pratade i din recension, Ylva, om att de här texterna bär dig. Det finns en sådan oerhörd auktoritet och kraft i den här texten. Och där tycker jag att hon rör sig liksom både ut i sådana här vindlande loopar. Du vet aldrig var du hamnar med henne. Hon kan vidga sådana bi-historier i det oändliga. Men sen plötsligt drar hon åt igen och knyter ihop med någon sån här upprepning, någon sån här ikonisk bild eller formulering eller någonting och tvingar en att se alltihop så här koncentrerat och gett. Så det är en sån här häftig liksom rörelse mellan vidgning och sammanfogande som ständigt pågår där.
Jättebra poäng, för det var just därför jag blev själv att tveka på att när jag säger att det är ju alltså, det är ju text, det är just otroligt mycket text, jag vill bara vara med om det.
Och ni kommer inte på någon annan finlandssvensk som skulle påminna om Fagerholm?
Men jag tänker att det finns ju många som man kan tydligt säga att har inspirerats av Fagerholm. Kanske medvetet och kanske omedvetet. Liksom, lite yngre författare, jag tänker typ han eller Mikaela Taivassalo till exempel. Har ni andra förslag?
Mm. Ja, det var ett bra. Hon har mycket av det här samma på något sätt tankeflödesaktiga berättandet.
Stundtals Malin Kivela, men han eller Mikaela Taivassalo främst.
No, men du sa, Ylva, här att Monica Fagerholm själv sa tänk inte text utan tänk värld. No, i den här döda trakten, kvinnor i revolt, Vad är det för en värld vi befinner oss i, om vi lite presenterar handlingen? Julie?
Den placerar sig i slutet av 70-talet. Fredliga år, men i någon slags så här, vad ska man säga, lugn både före och efter storm. Innan det börjar ske världsomvälvande saker, murar som faller och unioner som kollapsar. Och så här. Jag tolkar, ni kan ju rätta mig om ni tycker jag har fel, men jag skulle våga påstå att det är helt tryggt att säga att det spelar sig i Helsingfors. Fast det aldrig sägs rakt ut. Hon sätter ju nog berättelsen i en historisk kontext i övrigt, och det nämns städer och det nämns platser, och framförallt då kanske Tyskland som lyfts fram där. Men annars så har hon ju anonymiserat mycket av platsen. Men Helsingfors vill jag hävda i förorten och i centrum och i en sån här liksom kulturelitmiljö rör vi oss kring 18-åringen som lämnar barndomshemmet bakom sig för att avsluta gymnasiet, sista året av gymnasiet inne i staden, och börjar liksom på något vis ta de där första trevande kliven in i vuxenlivet och i ett självständigt liv, alltså lösgör sig från familjen och barndomen på ett sätt. Hon flyttar ju från sin mamma till sin pappa, men hon är ju inte hemskt närvarande, upplever jag i alla fall, i den där familjen, utan hon är ju mera på något sätt en sån här en bisittare, iakttar det som händer där, samtidigt som hon då går in i sitt eget skrivande.
Okej, jag har läst era texter med stor behållning, sträcka under en massa saker, men jag tänkte att det är ändå intressantare att höra vad ni vill lyfta från varandras recensioner. Så vi börjar där, så ser vi om jag hinner med någon egen fråga på slutet. Freja, vill du börja med att plocka fram någonting ur Julies eller Ylvas text?
Jag skulle kunna börja med Julies text faktiskt. Det där alldeles din slutkläm, där skriver du: jag kan föreställa mig att den här romanen i händerna på en 18-åring mitt i processen med att lösgöra sig från barndomen och kliva in i vuxenlivet kan vara lika livsomvälvande som Doris Lessing var för 30-talisten Siri. Och det här har jag funderat mycket på vilken plats man är i livet när man läser Fagerholm och vilken betydelse det har för vad hennes texter gör med henne. Det skulle jag gärna vilja höra dig utveckla.
Nej, men alltså det kommer ju fram alltså mycket av det här. Siri är ju då alltså Alice, 18-åringen Alice styvmamma som är gift med hennes pappa, och hon blir en sån ganska, tycker jag, viktig figur för Alice i sin på något sätt process att hitta sig själv och sin egen röst, och kanske framförallt i sitt skrivande, och hon rekommenderar ju läsning åt henne, plocka fram böcker och bokhyllan, här, den här var liksom för mig jätteviktig när jag var i din ålder, och den var livsomvälvande för mig. Och jag undrar om inte många av oss kanske har haft en sån liknande upplevelse också, någon vuxen i ens liv som har kommit med någon bok och varit sådär: här, varsågod, den här läste jag när jag var 16, 17, 18, och den har betytt jättemycket för mig och så här. Och jag tänker på något sätt att den här romanen lite grann på något sätt tar på sig den här rollen av Doris Lessing i berättelsen, vad den liksom handlar om, en tid med liksom politisk turbulens och revolution och unga människor som hittar egna sätt att uttrycka sig och går mot strömmen och gör revolt mot föräldragenerationen. Det är så svårt att säga, jag är 35, jag är inte 18, men jag har på något sätt, jag tror att om jag hade fått läsa den här när jag var 18, så hade jag säkert haft liksom där pyrde någon slags redan någon sån här liten liksom, man har börjat få upp ögonen för hur världen ter sig och bilda egna åsikter och syn på politik och så här. Och jag tror att den här, så mycket som den speglar samtiden, tror jag att den skulle kunna ha den effekten.
jag var 18 när jag läste Diva. Och Diva hade den här betydelsen för mig. Men här sitter jag snart 45 och läser den här och inser att nu är jag inte mottaglig på det planen längre. Men jag vet inte, hör det med boken att göra eller hör det med mig? Men jag och vad hade, jag att göra?
Jag hade typ exakt samma faktiskt. För jag tänkte också på när jag läste Diva. Jag var kanske 21 och jag minns när jag öppnade den och det citeras den här The Smiths-låten There is light that never goes out. Och jag redan då fick liksom gåshud. Det var bara så att tänk att det här existerar. En finlandssvensk roman som började med att citera The Smiths och sen var jag liksom helt såld. Och att jag tänkte när jag läste just den här romanen att jag på något vis blev jätteglad att den finns, för att jag tänkte att den här behöver, som du säger, just finnas i världen. Men jag kunde inte heller riktigt avgöra att kan jag liksom bedöma den så som en läsare som är i den åldern som den här karaktären är skulle läsa den. Och det är ju inte heller det som är min uppgift förstås. Men jag tycker att det lite kastar också, om jag får ta upp en sak som jag fastnade för i Frejas recension, för det blir sådär, det tangerar. För du ställer frågan att sådär, hur radikal och ska vi säga omvälvande som figur är den här skrivande flickan som Fagerholm skriver fram här? För hon är ju en variant på lite liknande gestalter som vi har sett också i tidigare Fagerholm-romaner. Och på något sätt så tycker jag att det som är så stort med Fagerholm är att det är aldrig så enkelt som att det skulle handla om liksom girl power eller så här, en flicka gör någonting nytt. Men ändå tänker jag att det är, alltså hon använder ju flickan på ett sådant nästan mytiskt sätt. Jag tänkte ganska mycket på opera när jag läste den här romanen, för att jag tänker att det är liksom, och jag tänkte på det i hennes andra böcker också, för det är alltid så mycket våld och liksom död, och även om det ofta är så här lite synkiga kanske västnyländska orter som det utspelar sig på, eller allmänt så där inte liksom något alplandsk, men det kan det också vara, det var ett dåligt exempel, men alltså det är liksom det är ett ganska sådär finlandssvenskt landskap, men det är ofta sådär ganska ändå stora, det händer stora saker, folk dör, det är liksom stora känslor, och ungdomen är ju verkligen en figur som hon använder återkommande, och det är inte bara liksom att någon är ung, utan det är något, ett sådant stillstånd i livet där man ännu kan ta avgörande beslut och liksom ändra sin riktning på något vis, och jag tycker att hon fångar det jättebra. Och att det kanske liksom, när den här boken är som bäst, så tycker jag att hon får mig att känna samma sak. Och inte som en ungdom, utan just som en snart medelålders kvinna. Och där tycker jag att den här Siri-karaktären är ganska viktig. Både liksom i att det hon kan berätta om sin egen uppväxt, men kanske mera i det hon inte säger ut, utan det man kan liksom se av henne, hur hon lever och det hon misslyckas med, men också vill och sådär.
Jag sträcker under en grej, Ylva, i din text. Du skriver så här att hur göra det man upplever som nödvändigt och meningsfullt i världen utan att förgöra sina närmaste? Hur ta hand om sina närmaste utan att förgöra och förminska sig själv? Och då tänker jag då också som då en 40-åring eftersom vi har blottat våra åldrar. Så när mina tankar gick till en populär bok som jag har läst nyligen, Miranda July och All Fours, där en medelålders kvinna hon ska hitta sig själv i brist på bättre uttryck. Hon lämnar sin familj en period och verkligen känner sig liksom klaustrofobisk och i hemmamiljön, och det är en performance att vara fru och mamma och så här. Att min fråga kanske är att kan man inte göra det man vill, det man brinner för, förverkliga sig själv och samtidigt vara schysst mot sina närmaste?
Jag tycker att den här boken kanske snarast handlar om att det är man ställs inför svåra frågor. Den säger nog varken att det är liksom omöjligt eller att det handlar om något svartvita beslut. Men på något vis tycker jag att den gestaltar en smärta som jag tror man inte kan komma undan när man lever med andra människor, vilket vi alla av oss gör i någon bemärkelse, och lever i världen. Att det finns liksom en trygghet i att bara gå in i en roll, och den behöver liksom inte vara en hemmafru-roll i den liksom jätterigida bemärkelsen, men jag tror man kan leva i en roll också som en ganska sådär på pappret fri person, och att det är mera på den nivån som den här boken på något vis försöker röra sig, att vara liksom, hur vill du ta ansvar för världen, men också lite kanske ifrågasätta det, att gör du det när du tar ansvar för världen, gör du det liksom för dig själv eller gör du det för världens skull? För här i den här romanen stöter vi på ganska mycket människor som tycker om att hålla såna här långa utläggningar om revolutionen och konsten. Och sen får man intrycket att sådär, det kanske också är lite fåfänga projekt på gång här. Jag tycker det fina med den här romanen är att den försöker på riktigt fundera på, upplever jag, att hur ska vi rädda världen? Hur ska vi göra den bättre? Men sen är alla de här människorna ganska sådär bristfälliga och man får inte någon sån här självklar liksom mål, rollmodell för hur det borde se ut.
Nej, och där tycker jag att den här liksom personliga problematiken, den som finns i den där dockhusfamiljen och kanske också den som i någon mån finns i Alice och huruvida hon är revolutionär eller inte, så den går också igen i den här mer samhällstillvända sidan av boken som handlar på riktigt om revolution och om den här Raff och Ulrike Meinhof och sådana. Och också ganska mycket om våld. Alltså hur långt du kan gå i dina revolutionära liksom strävanden. Att där finns liksom å ena sidan det här insikten om att någonting är förljuget och förminskande och kanske försoffat, bekvämt. Medan går du för långt åt andra hållet så blir det på riktigt farligt, våldsamt, förödande. Och kanske till och med meningslöst som det där prinsens och systerns våld på det där dockhuset. Liksom. Så någonstans i det här spänningsfältet liksom rör hon sig. Och där tycker jag att den här romanen blir en häftig spegel av vår tid. Där jag tycker att vi har dels den här liksom skrämmande våldet plötsligt väldigt nära in på oss. Och samtidigt den här bekväma likgiltigheten som också är så lätt att liksom gömma sig. Mm. Och jag tycker det här underbara citatet från Chitambo som återkommer här av Hagar Olsson som handlar om att liksom först fostras vi och man binder våra fötter, ni vet, sådär som kinesiskors fötter bindes förut och det gör ont att liksom krympas in i den här rollen. Men sen så ska man linda upp och lära sig gå och bryta sig loss och det gör lika ont. Och sen så står det där att det är någonting som man måste liksom förvålla sig själv. Mm. Och därför det blir ofta det sker. Ja. Och det är liksom, det bara kändes så att så är det ju.
Julia, vad har du plockat fram ur Frejas och Ylvas texter?
Jag funderar faktiskt på det här och vi var lite inne på det redan, eller ni var den här liksom flickan som revolutionär. För att jag upplevde inte alls Alice som revolutionär utan snarare som att hon egentligen inte var så insatt i det som pågick i omvärlden förrän hon träffade den här flickan Honecker och inte blev hon hemskt mycket mer liksom aktivist efter det heller, utan hon började egentligen mer bara observera hur alla andra lever ut sin aktivism, medan hon då kanske blev den där, jag vet inte, konstnären som står vid sidan om och försöker skildra någonting av det som finns där. Att jag upplevde henne kanske faktiskt snarare som lite passiv och också mera koncentrerad på sig själv och sin egen liksom, sitt eget konstnärskap eller spirande konstnärskap än att vara någon slags revolutionär för någon ideologi själv.
Jag upplever att hennes roll i den här boken är ju att vara den som ser och den som blir en som ser. Nu pratar jag också fagerholmska. Men att liksom, och det tycker jag är en viktig, som jag uppfattade i det som den här romanen försöker säga om motstånd. Så den är ju, den vill på något vis tycker jag både lyfta fram och i någon mån liksom besjunga de här motståndsrörelserna. Allt från Raft i den här fria teatern ute i Esbo förorten eller vad vi nu finns. Men sen samtidigt är den ju väldigt liksom kritisk till, tycker jag, man kan märka just det här, det där, den typen av liksom massrörelse ändå riskerar att bli antingen onödigt våldsam eller självupptagen. Och att det som den här Alice står för är den här på något vis, att värna om sin egen blick och sitt eget perspektiv. Vilket jag tycker att nog i sig är väldigt revolutionärt och politiskt, men det är just någonting annat. Det är kanske liksom, om man tänker på hur den värld vi vill ha, så är det ju inte så att man vill ersätta ett totalitärt system med ett annat, utan just hitta ett sätt att leva där man kan vara liksom själv fri på något sätt. Och det tycker jag är liksom Alice funktion i den här romanen, att på något sätt vara den som försöker bara fästa blicken och liksom titta på allt som händer. Och det gör ju henne till mer av en liksom passiv, hon driver liksom inte händelseförloppet så jättemycket framåt. Men sen tycker jag att boken kanske värnar om att visa att det också är en aktiv sak att välja att se. Just för att det är också ändå någon typ av motstånd mot den där likgiltigheten och bekvämligheten. Mm.
Sen tycker jag också att de andra kvinnorna i revolt som förekommer i den här romanen. Sen, jag tänker till exempel på Siri som pratar så stort om liksom uppbrottet med sin överklassbakgrund och att gå sin egen väg. Och sen faller hon ändå liksom in i en sån här medelklass, gör stor karriär som, inom FN och sådär. Att alla de där revolutionerna som skildras och som sker där, så de faller liksom lite platt på något vis.
Och där är det också spännande med de här kvinnorna i revolt, hur de flockas kring den här gullprinsen, den här yngsta sonen. Och liksom det blir en sån parodi på Tuppy hönsgård och liksom noll självinsikt där. Och tyvärr, även om det är karikerat, är det ju också bekant att det finns ju överallt runt oss.
Prinsen som också är den här liksom stora, svåra konstnären som har liksom en massa, ska göra revolution och stor karriär. Och sen är han också bara ett barn som bryter sig in hos sina grannar och skäl deras saker.
Okej, Ylva, har du plockat fram någonting som vi inte har diskuterat ännu?
Vi har nog varit inne på det och jag nämnde ju vad jag hade plockat fram hos Freja, eller jag kunde ha valt mycket annat också, men det som jag tyckte var fint i Julias recension handlar om det här att du lyfter upp att läsaren på sätt och vis blir en del av romanen. Kan du säga lite mer om hur du tänker där?
Så här, jag upplevde, eller när jag läste den här romanen, att jag såg liksom att det ritades upp paralleller mellan Siri och Alice, att de är på något sätt representanter för sina generationer liksom på var sitt håll med det där läsande och skrivande och att bryta sig loss och att de liksom, det politiska världsläge i de här båda tiderna under 30-talet och under 70-talet. Liksom båda de tiderna på något sätt speglar samtiden. Och sen det faktum att det är Alice som skriver Döda trakten, kvinnor i revolt. För att den där alltså titeln kommer ju från Honeckers dagbok. Och det kommer ju fram redan i introt, men också väldigt explicit sen i slutet, att det är Alice som är liksom författarrösten, även om hon skriver om sitt unga jag i tredje person. Så det gör på något vis att okej, här liksom, här sitter Siri och läser Doris Lessing, här sitter Alice och läser Doris Lessing, här sitter jag och läser Alice, det är så många lagar på det här, men alltså att liksom alla de här tiderna som på något vis blir centrala i den här berättelsen och den här implicita samtiden från vilken Alice skriver den här romanen, det blir liksom på något sätt också en spegel till vår egen samtid. Och sen sitter jag där och liksom upplever att jag läser Alice roman som hon har skrivit långt, långt senare i livet. Och dras liksom in och blir på något sätt den där min tids Alice och Siri.
Men jag tycker det var fint, för jag tycker att det ringar in någonting som jag tycker är både den här romanens styrka och emellanåt dess problem. För jag tycker att den är liksom, när den är som bäst, så känner jag också att den faktiskt, att jag känner mig väldigt till, alltså den talar till mig. Jag känner mig på något vis sådär nästan tagen i anspråk, eller på något vis i alla fall väldigt så uppfordrad av den, att okej, du ska ändra ditt liv, du ska verkligen fundera på vad du gör med ditt liv. Och det tycker jag är bra. Men sen, det som var för mig liksom lite av ett filter när jag läste var just att den också kändes som att den mer, tycker jag, än Fagerholms tidigare romaner hemskt gärna vill säga vissa saker väldigt sådär rakt ut. Och det handlar ganska mycket om när hon skriver om skrivande. Mm. Och där vet jag inte hur mycket det är att jag själv, det är över 10 år sedan nu jag gick skrivkursen med Monica Fagerholm, jag har gjort det. Och då har jag hört hemskt många av de här skrivråden som förekommer i den här romanen. Och det är jättebra som skrivråd. Men där upplevde jag att min läsning blev lite hämmad av att jag på något sätt upplevde mig nästan lite undervisad. Just för att jag också råkar veta att de här, och det är inte bara för, hon har sagt det i många intervjuer också, att det är liksom de här ganska så här, som hon själv har skapat nästan en sorts en del av sin lore. Och det tyckte jag kanske blev sen att då, i de stunderna så upplevde jag att den tog in, när romanen kunde fått vara mer en roman och mindre liksom en manual. Men vad tänkte ni om det?
Nej, jag hade faktiskt just det partiet i din recension hade jag sträcka under, för att jag vet inte, jag hade en känsla av att det här är omtagning lite liksom Fagerholm på repeat, som att hon förlitar sig på saker hon har gestaltat och skrivit sig igenom tidigare, och jag vet att hon har liksom täckning för dem, men det var som att hon inte gjorde dem på nytt utan tvärtom upprepa eller snabbspola på något sätt. Att de kommer inte att du nämner då Diva och den amerikanska flickan, och för mig är det liksom gestalter Doris och Sandra, de går aldrig ur mig. Men och här i den här Honecker Alice dynamiken så fanns det mycket samma, men det var liksom en upprepning där hon ja, jag kan inte riktigt förklara.
Men du sa det jättebra i din recension, tycker jag. För det var ett annat ställe jag noterade, var det här att det i romanen sägs att du ska inte skriva bilden av scenen, skriv själva scenen. Och då påpekar du, Freja, att men ibland i den här romanen så är det kanske bilderna och scenerna vi ser. Och det var just det jag också kände. Men där tycker jag det skulle vara jätteintressant att veta att om man läser det här som sin första Fagerholm-roman och inte som liksom just marinerad i den här traditionen, så är det svårt att säga att skulle då kännas som nya och liksom riktiga bilder. Eller
yeah, liksom. Sant.
No, jag kan ju säga som en som inte har läst jag har läst Fagerholm, men inte liksom, kanske inte heller i formativa år och inte i nöjesläsningssyfte, utan mer så där, som del av studier etc. Att jag inte jättestarkt reagerar till exempel på det här, liksom, att det skulle ha varit skrivmanual. Sen absolut, den ju jättecentrerad kring det här skrivandet. Men jag tänkte nog inte, jag satt inte och tänkte så här, aha, okej, okay, och så här ska man skriva, utan det var mer så där som att man sögs in i liksom tankeprocesserna på något vis för mig. Så det var inte någonting jag reagerade på alls, vilket var faktiskt varför jag också sträckte under just den biten i din recension, för att det var någonting som inte alls slog mig när jag läste.
Du blev inte utkastad ur fiktionen?
Nej, tvärtom upplevde jag att jag sögs in i den ännu mer på något sätt. In i 70-talet och in i det där liksom flickrummet i dockhuset.
Sen kan man ju fundera med Fagerholm att var börjar och slutar fiktionen? Att det blir ju liksom det här kaleidoskopet, att hon skriver in skrivprocessen, hon skriver in seendet, hon skriver in allt det där, blir ju liksom en del av det här. Och jag märker här att jag ville hemskt mycket på något vis, inte för att jag avslöjar henne, men jag kunde inte riktigt gå med på de där rådena. Eller när jag hittade just sådana liksom motsägelser så blev jag och fastnade på dem och sådär. Men att, intressant. Men jag håller kanske med om, du hade det så bra. Mera kött och svett ville du ha.
Ja.
Ja. Och det tänkte jag, som jag aldrig har tänkt på förut, att jag har alltid tänkt på Monica Fagerholm som är sinnlig och sådär. Och det är silkesstugor och det är bassänger och så vidare. Men här så tänkte jag varje gång det var någon sexten, ridå och liksom att mycket text och lite sinnlighet.
Och det ska jag vilja skriva mer om. Jag tycker att vi ska kunna fundera, eller det tänker jag kommer att vara skäl att fundera på senare, att alltså de här, hur Fagerholm använder just erotik och män i synnerhet i den här romanen. Det blev ofta ganska sådär, det här är någon Pelle. Och så är han liksom...
Det är Pelle.
Och det är ju alltså, 100% medvetet, men jag hade väldigt svårt att tro på, apropå så formativa erfarenheter, så tycker jag definitivt att de här liksom, erotiska erfarenheterna lämnar ju nog inga spår i den här läsningen. Och det tänker jag lite synd, för det tycker jag igen, för att nu tjata om den amerikanska flickan till exempel, så där tycker jag att det används på ett helt annat sätt än här. Det här är mycket mer kroppslöst på något sätt.
Och den här romanen är en del i en trilogi, har jag förstått. Är det någonting som syns så här nu efter att ni har läst det?
Spontant så, eller min första tanke när jag hade läst klart den var, ska det komma mer? Alltså att den kändes väldigt färdig. Så jag vet liksom inte på vilket sätt, i vilken mening det ska bli en serie, om det är samma personer eller om det är mer tematiskt. Men den känns inte som att man blir att sitta på nålar och väntar på en fortsättning.
Nej, inga cliffhangers.
Nej.
Och sen igen så är jag ju nog lite törstig på allt möjligt. Liksom.
Mera Pelle.
Mera Pelle och kanske mera döda trakter och det här. Hela den här. Nu känns det som att hon på något vis parallellt kör ändå de här världshistoriska spåren och sen de här olika fagerholmska trakterna med fagerholmska tematik. Jag känner att det går ännu att baka ihop det och få det att växa och bli någonting mer organiskt, kanske något mer spännande.
Det tror jag också. Jag tror i synnerhet det här att världshistorien ska få gå framåt, för det är det jag har förstått på vad jag har läst om det här projektet, att vi kommer att röra oss framåt i tiden. Så jag tycker att det är en bra sak, det som Julia tar upp, att det här är inte en bok som man är snopen när man är färdig, för att man liksom lämnas i att sådär dörren öppnades och sen liksom, utan du får liksom en hel roman. Men jag håller också med Freja att jag tror att här finns ganska mycket ännu att utvinna, och att det kan också hända att den här romanen, att vissa av mina invändningar mot den kommer att blekna när jag liksom tar del av helheten senare.
Kanske det blir mera kött och svett.
Hoppas.
Vem gillar inte det? Tack till Freja Rudels.
Tack.
Ylva Pereira.
Tack.
Julia Ebbe.
Tack.
Och kritikernas recensioner hittas också på kritikerpanelens sida på arenan. Och har du några frågor eller kommentarer angående kritikerpanelen, så går det hemskt bra att mejla mig på johanna.dikert@yle.fi.